Välkommen till Under ytan med Hed, podden för dig som gillar att fundera lite extra på livet, tänkandet och allt det där vi går runt och bär på. Här blir det nyfikna samtal och tankeväckande reflektioner så att din inre värld blir rikare. I dagens avsnitt har jag med mig Mats Almström för andra gången och vi kommer prata om hur du accelererar positiv förändring, kemiskt, fysiskt och psykiskt. Som sagt, välkommen till Under ytan med Hed. Det är Per Hed här, jag som driver podden. Och jag hjälper människor att skapa flow på kommando. Inte genom att pressa sig, utan genom att styra sitt inre tillstånd. Och idag har jag med mig Mats Almström för andra gången. Och du är ju enligt mig en av vassaste kroppsterapeuter som jag känner. Eller kroppsbehandlare. Och du, förutom det så är du också utbildad, väl utbildad i NLP och neurosomatik av yours truly. Och vi har ju känt varandra sedan 2021. Så välkommen Mats.
Tack Per, det här ska bli kul.
Vill du berätta lite kort om dig själv och inte hela livshistorien, men lite vad du gör? Och...
Ja, men vi kan väl ta lite utifrån just nu då. Så jag håller på att bygga en helt ny egentligen verksamhet på en gammal verksamhet som har vuxit sedan 2013 egentligen. Och 2013 så startade jag mitt företag själv och det skulle då handla om att hjälpa människor hitta tillbaka till livet efter att ha varit svåra utmaningar som till exempel en svår sjukdom som jag själv hade. Och helt naturligt så blev ju grunden också att jobba med fysiska kroppen, biomekanik och sånt eftersom jag har en idrottsbakgrund och utbildning i idrottsskadeteknik, idrottsmassage men också i friidrott, i teknik, i grenar, hur man tränar specifikt för att få specifika resultat. Men min kropp gick ju då historiskt tillbaks här i en kollaps. Jag var borta över 10 år, tillbringade mycket tid i sängen. Enligt diagnos så skulle jag dö, men det gjorde jag inte. Men vi ska inte gå in på den biten, den finns i förra avsnittet. Exakt. Lite mer. Att vi sitter här idag i en lokal som jag valt att kalla för Place of Magic är då den senaste, nyaste lokalen. Vi fick tillgång till nycklarna i midsommaras.
På Brynäsgatan i Gävle.
28A.
Ja. Fantastisk lokal. Vi sitter ju här just nu.
Ja.
Med rödljus framför oss.
Ja, rödljus är bra.
Ja.
Ja. Det vi vill skapa nu är ju att sätta ihop så mycket kunskap som möjligt för att genom en biologisk, biokemisk, logisk ordning accelerera läkning i kroppen. Och då behöver ju även sinnet vara med.
Och så för kropp och sinne, och vad säger du till er som lyssnar? Du har säkert hört det här. Kropp och sinne är ett och samma system. Och det betyder att det är samma system, inte två system som råkar gå in i varandra. Det är exakt samma system. Det som händer i sinnet händer i kroppen, det som händer i kroppen händer i sinnet. Vi kommer inte ifrån det.
Och det tycker jag är jättebra att du nämner det precis nu. För jag tror att från början är det viktigt för er som lyssnar nu. Hej alla lyssnare förresten. Det skulle vara kul att se er live också. Men det Per sa här, det innebär ju faktiskt att vi är kemiska varelser. Och det innebär att har jag en tanke så påverkar min kropps kemi. Men om jag går ut och det regnar och det faller regn på mig så påverkar det min kroppskemi med det som regnet innehåller. Vad jag äter och vad som har kommit in i det jag äter påverkar också min kemi.
Just det.
Och om kroppen går sönder av någon anledning, alltså vi får en skada. Vi kan tänka då idrottsskada eftersom vi var där och pratade, men det kan också vara en olycka, jag har ramlat. Så kommer ju kroppen att hamna i stress av det. den blir också kemisk. Den blir mentalt kemisk, men också av själva skadan.
Mm. Just det. Så att för du brukar ju prata om kemisk, fysisk och psykisk stress.
Ja.
Och vi ska ju prata om att accelerera förändring. Så då tänker jag att de här tre är bra koll på. Den kemiska biten. Du brukar säga att vi är kemifabriker.
Mm.
Och vi har den fysiska biten. Och vi har den psykiska biten. Vill du kort nämna, vad är skillnaden med de här tre?
Man kanske ska börja säga likheten då. För likheten är att de påverkar varandra. De jobbar aldrig separat. Utan de jobbar tillsammans. Olikheten är ju att kroppen, vår fysiska kropp är ju, låt oss säga, farkosten, bostaden vi lever i och den vi reser med. Sinnet är ju då den abstrakta delen som reser omkring, som också då vi påverkar av varandra.
Mm.
Vi kan ju ta det här, tänk dig frisk, tänk dig sjuk, utan att gå in på några detaljer.
Mm.
Här har vi då också ett andligt perspektiv. Mm. Och här är vi ju människor olika hur vi ser andlighet och så.
Mm. Mm.
Och vi behöver inte gå in så djupt på det heller. Det skulle vi kunna göra, för det skulle kunna bli en...
Ja, vi kanske kommer in mer på det.
För ja, snart. Det kanske vi gör. Ja. För när jag tittar ut förbi det här rödljuset genom fönstret, så ser jag kyrktornet här på Brynäs. Apropå andlighet. Mm. Så fysiskt, psykiskt, kemiskt, de tre hela tiden påverkar vad som händer.
Mm.
Och här har vi då, om vi då vill titta på att skapa ett accelererat läkande, eller som vi sa, en accelererad förändring.
Mm.
Då kan det ju vara rätt bra att ha koll på de här grejerna.
Ja. Så låt oss säga en sak i taget då. Vad är kemisk stress? Vad är det?
Kemiskt är ju hur vi, vår kropp förändras kemiskt av olika situationer, av vad vi äter och alltså hur vi tänker. Låt oss säga att jag blir rädd. Om jag blir rädd så kommer det ju ske saker. Och här hamnar vi då i fight and flight till exempel.
Mm.
Vi kan gå in i rädsla.
Så det är egentligen både kemiskt och psykiskt helt plötsligt.
Ja,
mm.
Så när vi är rädda så kommer kroppen att ställa om sin produktion av näringsämnen. Den kommer att stänga av, så att du är hotad. Ja, för mig, du brukar prata om att om du går in i någon mörk gränd och
ja, men det... man går in i mörk gränd och kommer en stor man som ser farlig ut och kollar hotfullt på dig. Då är det ganska rimligt att bli rädd.
Då är det rimligt att bli rädd. Mm. Och vilka alternativ har du då?
Ja, ju tidigare ser du, desto fler alternativ har jag. Att sticka därifrån, gå därifrån, springa därifrån. Och har du kommit så långt att jag inte märkt den här mannen för sig nära, då kanske jag behöver prata med ur, slåss, pungspark, vad det kan vara. Då behöver jag gå in på ilska istället och fight.
Mm.
Men om jag kan innan, flight, stick därifrån. Och det är ju egentligen ganska logiskt om man tänker fight, flight, freeze-responsen.
Ja.
Stress-respons. Den är ju rimlig när det är ett riktigt hot.
Ja. Men låt oss säga att du lever i en relation och du faller undan i relationen. Du flyr inte och du går inte till attack.
Mm.
Så kommer det också påverka kemiskt vad som händer i kroppen.
Ja.
Och mentalt så kommer du inte må bra av att falla undan över tid. Kanske till och med flera år som en del gör.
Men nu säger kemiskt, pratar vi alltså om hormoner? Pratar vi om ämnen som är det du menar säger kemiskt? Till exempel, vi har dopamin, vi har kortisol om du tar stress och adrenalin och sånt. Är det vi pratar om när vi pratar kemiskt?
Det är en del utav det.
En del av det.
Ja, det är en del utav det, absolut. Men det är inte bara det, utan du får ju också en kemisk förändring i att om du väljer flykt där nu då, den där stora mannen, du blir rädd och du vill ta dig undan och du väljer strategi, jag flyr.
Ja.
Lägger benen på ryggen och drar.
Rätt rimligt.
Ja. Vad händer då? Kommer du att jobba intensivt med matsmältning?
Under tiden jag flyr, då kommer ju bara handla om att komma undan hotet.
Ja.
Allt annat är irrelevant.
Ja,
Just då.
Och kroppen är ju intelligent. Så kroppens intelligens kommer ju att stänga av din matsmältning. Mm. Den kommer att se till att dina ben får så mycket syre som möjligt. Vilket gör att den kommer att lägga extra fokus på dina lungor. Och transporten. Så att dina blodkärl och kapillärer kommer att expandera för att kunna förflytta mer blod, mer syre, så att dina ben och dina muskler ska kunna göra jobbet.
Mm. Precis. Och då kan jag tänka mig, är ett sånt konkret hot, när jag kommit undan den här mannen och jag är trygg och säker, då för att man inte hänger sig kvar vid upplevelsen, så kommer det ju faktiskt att släppa. Stressresponsen kommer gå ur, kommer att säga, ah, okej, okay. Ah, skönt, nu är jag trygg, jag är hemma kanske. När jag kom hem, jag är trygg. Den man är inte i närheten nu. Och då är det inga problem, för då kommer kroppen återgå till sin normala funktion.
Ja.
Problemet är när människor lever i stress över tid.
När vi lever i stress över tid, så lever vi med konstant kortisolpåslag. Och ja, där har du ju då en sån påverkan som också då påverkar vårt nervsystem. För det du säger här är ju då att du befinner dig under flykten, först upptäckten, och under flykten så är du i sympatiska nervsystemet.
Ja.
Och när du kommer hem och allt har lugnat ner sig och du förstår att du är trygg.
Mm.
Jag är trygg, jag kan släppa taget om det här nu. Då kan du gå över i parasympatiska nervsystemet och gå in i läkning.
Mm.
Och då kan kroppen börja köra igång matsmältning igen om det där är som behövs. Men det kanske kan vara något annat, och du har ont i en armbåge och den behöver fixa till sig. Ja, men då har kroppen möjlighet att börja göra det. Och du kan också hjälpa den ännu mer att lägga fokus på att laga din axel istället för att reparera andra saker. Eller då hjälpa dig att fly.
Mm, just det. Så här är ju en viktig del för att accelerera förändring, att ta bort stressorer.
Ja.
Fysiska som mentala.
Ja, exakt.
För om man tänker som idag, om man jämför till exempel stenåldern, vi behöver inte ens gå så långt bak, men om vi tar stenåldern och jämför när vi ändå levde med vår mest primitiva form. Vad gjorde vi då? Vi rörde på oss hela tiden, mer eller mindre, förutom att vi satt vid lägerbrasan och tillsammans och så. Vi rörde på oss, vi hade vår stam med oss hela tiden, så vi hade helt enkelt tillhörigheten av de bitarna. Vi jagade djur och vi när det var en stressad situation, till exempel en tiger, och vi kom därifrån, släpper det. Och så man söder till stammen. Så från den tiden till nu, en person sitter och blir orolig för en deadline på jobbet och sitter vid sitt skrivbord. Kanske dessutom en icke-ekonomisk position, om vi verkligen tar det i värsta fall. Och sen sitter du stressad över det, kanske en hel arbetsdag, 8 timmar, eller kanske vi säger 6 timmar av dem. Och kroppen då är i stress hela tiden. I någon rädsla eller oro eller ångest eller vad det kan vara. Och kroppen får dels ingen utlösning, för vi rör inte på kroppen. Vi sitter där vid skrivbordet. Så vi rör inte, vi springer inte i skogen någonstans. Så det är inga utlopp rent fysiskt. Och mentalt så ligger tankarna kvar. Åh nej, jag måste hinna. Åh nej, tänk min chef tycka om mig. Vad kommer mina kollegor tycka om mig? Så att det är en stressor som många lever i. Kanske inte varje dag, men ofta.
Ja, jag kan nog tänka mig att det finns en hel del som gör det varje dag. Mm. Och backar vi då tillbaka till att titta på någon som då faller till föga, alltså går ifrån i en relation. Och då har vi alltså fight, flight, fawn.
Fight, flight?
Fawn. Fawn är att du resignerar, du backar undan, du tar inte fighten.
Men det är som en freeze egentligen, fast kan man säga.
Ja, freeze, då gör du ingenting.
Ja, just det.
Ja. Fawn, då har du en aktivitet. Aktiviteten är att du accepterar att det är som när du backar undan, för att du vill inte få konsekvenser av vad som kan ske.
Aha, den brukar jag sätta in och flight, men absolut, jag fattar vad du menar. Bra, bra, det var ett nytt perspektiv för mig.
Ja, och lever man i en sån relation, då lever jag ju också i konstant stress.
Ja.
Så när nervsystemet ofta är aktiverat i någon form av stress, även om vi kanske inte mentalt förstår att det här är stress, så blir det ju då en underliggande stress. Så vi kan ju ha medveten stress, vi kan ju ha vald stress. Jag menar, om någon älskar att åka berg- och dalbana, jag vet inte, gör du det?
Ja, jag gillar det.
Ja, då hamnar du ju i sympatiska nervsystemet, men det är inte så negativt för dig.
Nej, det blir ju exalterande upplevelse.
Ja.
Det är ju som att kolla en skräckfilm också, jag gillar skräckfilm.
Ja.
Ja. Du gör jag för att jag vill bli rädd.
Ja. Och just den stunden du åker och är exalterad, så kommer ju inte du att ha accelererad ämnesomsättning i kroppen och ökad förbränning och matsmältning och spjärka upp näringsämnen och sådana grejer.
Mm.
Den stunden, men när du har åkt färdigt och kliver ur vagnen och ler lite sådär och kanske skrattar lite grann. Ja, så du får positiva effekter av det.
Mm.
Men den som är jätterädd och betvingad in i en berg- och dalbana och betvingad att sitta där och kan inte ta sig ur, den kommer ju ha en helt annan upplevelse.
Oh ja, herregud. Och efteråt så kommer det inte vara endorfin som utlöst, troligtvis i alla fall.
Nej.
Andra ämnen. Endorfin, för er som lyssnar om de inte vet om det, så är det ju kroppens egen morfin. Det är ju när du skrattar och allmänt så här glad överlag. Det är ju mycket endorfiner. Och njutning också.
Ja, och endorfiner, vi gör bara ett litet snabbt hopp här. För att det är superspännande och hela den här tanken. Och i den här logiska vägen då. Så behöver det ju finnas förutsättningar för att du ska kunna ha tillgång till endorfin.
Ja, just det.
Så endorfinet, det är ju inte så här att det finns hur mycket som helst utav det. Men vissa människor har mycket mer än andra.
Mm.
Och det handlar ju om vår tarmflora.
Mm. För att, så du kommer in på det fysiska.
Ja. Och där har vi då en produktionsverkstad. Och då, vi kan leka med ett scenario så här. Du gillar ju träna, Per. Mm. Och gärna Krav Maga.
Ja.
Ja. Och varje gång du har varit och kört ett träningspass, så har du ju ett endorfinpåslag som gör att du känner att fan, det här är nice grejer det här.
Ja.
Det gör dig glad och skapar mening med livet och bidrar till många positiva saker.
Ja, det är ju korrekt.
Och även om du då har varit i sympatiska nervsystemet under träningen, så när du kommer hem så är du djupare ner i parasympatiska och läkning tack vare att det hjälper dig att releasa spänningar av att vara på Krav Maga, eller hur?
Mm, just det.
Men låt oss säga då att du gör den här aktiviteten och ditt hjärta säger: åh, nu vill jag ha belöning. Per har gjort sig förtjänt av en belöning. Nu, hjärtat skickar upp signaler till hjärnan. Hjärnan, Per ska ha endorfiner. Han ska ha en rejäl dos med endorfiner. Och hjärnan säger: jajamän, jag skickar ner beställningen i magen. Och så kommer hon ner och så får hon svaret: tyvärr, det går inte, det är slut på lagerhyllorna.
Mm. Vad händer då?
Och hjärtat blir ju jätteledsen, eftersom inte hjärtat kan ge dig din belöning.
Mm.
Nej. Och då kan det ju vara så här: fan, ska det vara någon mening att gå på den här Krav Maga?
Just det.
Jag tycker nog inte det här är roligt egentligen.
Nej.
Så att du kan ju
missidentifiera. Det är det man säger, man tappar lusten. Det kan, ja, det säga.
Det kan vara att du tappar lusten. Ja. Eller du förstår inte meningen med det längre.
Just det.
Det blir tråkigt.
Mm.
Ja, fast det egentligen inte är tråkigt, men du tror att det är tråkigt för du får ingen belöning.
Nej. Och då är det något i tarmen, så då är det en fysisk orsak i det här fallet då.
Det är en fysisk orsak för att de tarmbakterier som producerar då ämnena som kan bli endorfiner, så att lagerhyllan är full, så att du kan få utav det, det finns ingenting att hämta längre. Och då har du ju en obalans. Och jag tror att det är ganska många på den här planeten som går omkring med obalans i sin tarm.
Med tanke på vad man stoppar i sig i matväg, om inte annat.
Ja.
Så, och där är ju intressant, för att jag har ju gjort ganska många förändringar i min kost. Och inte, nu blir det. För ett år och två månader sedan så bytte jag ju till carnivore.
Mm.
Och sen gick jag över till stenålderskost efter det, efter 5 månader. Och innan det så åt jag mestadels växtbaserat. Skriver till mig om min bok. Jag var jättenöjd. Jag trodde jag hade det optimala receptet. Där fick jag all näring jag behövde. Men jag fick också knäproblem. Jag hade också infektioner i kroppen. Och jag hade proteinbrist. Nu åt jag tack och lov lite kött. Men det var, jag hade massa brister. Fast jag åt på pappret jätterätt. Pappret, det vill säga vad som är allmänna rekommendationer, skulle jag nog säga. Och sen så bytte jag till carnivore. fick mer energi än någonsin. Carnivore, ni som lyssnar, det är alltså animaliskt bara. I princip kött, inga kryddor utom salt, mejeriprodukter och så ägg och fisk. Men jag åt det i 5 månader, fick jättebra energi, galet, musklerna växte, det passade inte tränande mer, det var jättemycket som hände. Men sen fick jag i brist på dopamin och serotonin.
Mm.
Så då gick jag över på senålderskost, inkludera grönsaker, kryddor och diverse saker. Och sen dess blev det reglerat. Så att då kan jag uppleva, inte just brist på endorfin, för jag kunde skratta och vara glad. Men jag gick på ren disciplin för att göra saker. För dopamin, jag hade brist på det. Och serotonin, jag kände sällan att jag var nöjd. Så här, åh gud vad härligt. Det var så här, ja men det var bra. En del som går på antidepressiva brukar känna igen den förklaringen när jag pratar om det. Det var inte att jag var ledsen eller var nere. Jag hade bara brist på positiva känslor. Och när jag väl förstod att det var fysiskt och skiftade min kost, då tog det, jag tror, 2 veckor, så var känslolivet tillbaka igen.
Mm. Det där är ju då naturligtvis väldigt spännande, för du som lyssnar kanske tänker så här, du kanske känner någon, du kanske själv har upplevt perioder i livet där inte livet har varit tillräckligt, inte varit så roligt.
Mm.
Och det är ju här som en av anledningarna att vi lever i överlevande istället för att vara mer levande och mer vid liv. Så obalanser är en otroligt viktig sak att titta på. För här handlar det då om kosten i ditt fall. Men om vi tittar på till exempel rädsla då. Vad hände när du var i gränden och blev rädd?
Mm.
Där sprutade det ju ut adrenalin.
Ja.
Men det adrenalinet kom ju inte som en liten pyst, utan den kom ju som en rejäl dusch.
Ja.
Det är som att kliva in i en dusch med vassa strålar som bara...
Mm.
Och här vet jag att några som kör bil har upplevt. Börjar bli lite trött, huvud börjar hänga lite grann. Bilen börjar dra lite åt sidan. Och ändra är det såna här ribber i färgmarkeringen. Eller så de kommer ut så det börjar prassla i dike. En del kanske till och med har kört ner i dike. Eller åtminstone varit på väg. Och det blir ett abrupt uppvaknande. Den tröttheten blir som bortblåst. För att det duschar adrenalin.
Just det.
Och när den här duschen kommer så påverkar ju det din tanke, hur du tänker, som kommer att påverka din kemi om hur du mår och vad kroppen producerar, beroende på vad den har tillgång till för byggstenar att kunna göra produktionen. Men när du kommer hem från träningen och inte får ditt endorfinpåslag, där du känner dig uttråkad, det här är inte kul, jag ska nog sluta med det här, så är det påverkade ditt sinne, dina tankar, som påverkar din kemi i kroppen och påverkar din stressnivå.
Ja, just det.
Och utebliven träning blir då en stagnation. Och stagnationen kommer att påverka flödet i din kropp, och över tid så kommer du må ännu sämre.
Mm. Underbar spiral.
Den kör vi på.
Underbar.
Den kör vi på.
Ja.
Nej, men vi ska ju titta på hur vi vänder det här.
Ja, men precis. Så dels minska stress, men också ge förutsättningarna. Pratar vi om det också.
Mm.
För och om vi ändå går in på stress, det också gör, om vi zoomar in på sinnet. Så när jag är stressad, rädd, arg eller på något annat sätt stressad, det som händer då är att förutom att kroppen producerar mer blod till benen och matsmältningen minskar, det som händer i sinnet är att vi går mer på primitiva funktioner i hjärnan. Vilket är också rimligt, för att då går vi in i så kallade kognitiva förvrängningar, kallar vi inom psykologin. Kognitiv förvrängning finns 14 stycken ish sådana. Jag ska inte gå igenom alla nu. Men en till exempel är allt eller inget tänkande. Det är logiskt. Om jag möter en tiger så kommer inte jag behöva tänka i perspektiv. Jag kommer tänka i allt eller inget. Har den sett mig eller inte? Om den har sett mig, shit. Är den på väg mot mig eller inte? Jag kommer ha antingen eller. Jag kommer inte, och det är rimligt för att komma undan hotet. Den springer mot mig. Jag behöver inte tänka, den kanske inte är så hungrig idag. Den kanske bara vill leka. Nej, det är bara rimligt att tänka, den ska äta upp mig.
Mm.
Så jag springer Jag flyr. Så jag går in på rädsla, flyktresponsen. Tigerjäveln kommer ifatt mig. Jag måste fightas. När kommer fäkta responsen in? Okej, om jag har någon vapen och så. Jag fäktas mot att säga nu att jag lyckas vinna mot den här tigern. Den springer iväg till slut. Och så i den stunden så tänker jag övergeneralisera. Jag tänker inte, just den här tigern kanske inte vill äta. Just den här kanske inte är hungrig. Utan jag tänker övergeneralisera. Jag tänker allt eller inget. Och lever jag i stress så går jag också in i de här tankemönsterna. Jag tänker i antingen eller termer. Det är bara att kolla samhällsdebatten. Hur många som inte går in i stress där. Antingen är det så eller så är det så här. Man kan inte tänka på ett annat sätt. Man kan inte ha två saker i huvudet samtidigt. Man övergeneraliserar. Ja, man vet ju alla det som tycker på det här sättet. Vet man hur ni är. Man går in i så kallat tankeläsartänkande. Jag vet vad du tänker, Mats. Jaha, du gillar inte mig. Nähä. Fast du kanske inte har sagt det. Du kanske inte ens menar det. Men jag vet att nu gillar inte du mig. Eller nu. Och det här sker ju i relationer väldigt ofta på arbetsplatser.
Jag tolkade ditt tonläge.
Exakt, exakt. Ja. Och så kognitiv förvrängning är också något som händer när vi är i stress. Så att, och då, det betyder att vi inte tänker klart. Det är bra i en hotfull situation. Det är väldigt dåligt i vardagen.
Och då lever vi ett liv i reptilhjärnan.
Ja. Så kroppen är i stress. Och det blir svårare att läka inflammationer och dylikt och sjukdomar. Och större risk att bli sjuk.
Ja.
Och rent mentalt så kommer du inte tänka lika klart. Det kommer vara svårare att tänka positiva tankar. För att då är du inne på att leta hot hela tiden. Då kommer det vara pessimistiskt tänkande.
Ja, och då vi kan ta ett fysiskt exempel då. Ett skadeexempel kan ju bli spännande just nu då.
Ja.
Och då kan vi också förstå lite mer av den här biokemin vi pratar om, för att den är ju så spännande att man ska kunna djuplåda i den här hur mycket som helst. Men vi vill ju också få ut resultat av det. Och det vill vi att du som lyssnar ska börja förstå, att det finns en väg i det här. Det finns en röd tråd. Vi sitter inte bara och humlar och mumlar om någonting som ett svammel. Det finns en intelligens i det här.
Mm.
Och när du säger det här så tänker jag på en aktuell händelse. Och här har vi då en ung kille som kommer in. Han är styrkelyftare. Och om du lyssnar på det här så du gör ett fantastiskt jobb. För det här är någon som nu då får behandling och coaching. Så. Men bröstmuskel och övergången bröstmuskel, axel och biceps jätteskadad. Så först var de oroliga att någonting hade gått av som skulle behöva sys ihop. Och hamnade då i mitella och fick gå med armen i vinkel. Och ja, ett antal läkarbesök och de tittar på det här och de gör en diagnos och de funderar. Och så blir det... jag menar... antiinflammatoriskt och så vidare och så vidare. MR, det var ingen sån skada. Det är skadat. Mycket muskelfibrer är skadat. Det är ont, det går inte att röra armen. Det går inte att lyfta den mer än lite grann. 3 månader. Sen kan du kanske börja med lite rehabträning. Det är ju då domen som blir.
Och
är
man då, från läkaren då?
Från läkaren då. Ja. Och är man då ung och väldigt intresserad av vad man gör. Man tävlar och tycker det här är roligt. Och det här momentet var ju då bänkpress och kommer på första behandlingen och vi pratar om det här och då kommer vi det här liksom att nervsystemet är på rött. Den rädsla, ska det behöva ta så här lång tid, kommer jag komma tillbaka, kommer jag kunna tävla fullt ut, kommer jag ha men resten av livet.
Så det var en psykisk stress på det hela?
Det är den psykiska stressen. Där har ju sinnet gått i tvärrött. Så första uppdraget här är ju då att släppa på det röda, ge lite hopp, få glida in lite orange, att känna att det kan finnas en väg ut det här, det finns möjligheter.
Mm.
Och kunna gå över i grönt, att få hopp och tro, om jag kommer nog kunna fixa den här skadan. För vi behöver fixa nervsystemet för att öppna upp, precis av det vi har pratat om, möjligheten att skapa läkning. Så behöver vi gå ur stressen. Så mycket som bara går. Och bara förflyttelsen från röd till orange kommer att göra möjligheten att läka de här musklerna mycket, mycket, mycket större.
Och för lyssnare så brukar Mats utgå från skalan av rött, då är det illa. Orange, då är det på väg ut, är det bättre. Eller halvilla, halvbra. Och grönt, är det bra.
Då är det bra.
Mm, just.
Och när vi då tittar på rött i sinnet, rädslan för att springa undan tigen är ju garanterad röd.
Ja.
När du börjar uppfatta att jag kom nog undan, orange. Jag är safe och kroppen kan lugna ner sig. Jag är grön.
Ja, bra förklarat.
Så det här kan vi, den här röd, orange och grön kan vi ju använda på väldigt mycket egentligen. Du pratar ju om han som sitter då på kontoret och är då i stress hela dagen.
Mm.
Här skulle vi ju kunna säga att den här personen sitter 8 timmar i rött.
Ja.
Och framförallt när man är omedveten om det.
Och det är egentligen förklara, om man är mycket i stress på jobbet och sen dessutom kanske hemma, så det är inte konstigt att en del går in i väggen.
Nej.
För då har det ju blivit tokrött. Då har ju hela kropp och sinne tagit ett total break. Nu jäklar, nu måste du gå in och vila.
Och det är ju så här, nu kommer jag göra lite reklam för dig, Per.
Ja,
okay. Är det okej?
Ja. Ja, det är okej.
Det är okej.
Du får göra reklam för dig själv också sen.
Ja, men är det så här att du som lyssnar nu har en känsla av att du tillbringar många timmar i stress under dagen och du kanske gör det hemma, kanske också har existentiella funderingar och känner att du har slitna områden i kroppen och så vidare. Ett bra sätt att jobba med sitt sinne och hjälpa sig själv att träna sig själv på att förstå skillnaden mellan att gå från rött till grönt och ta undan mentala hinder och blockeringar i livet för att öppna upp en ny dimension till att kunna skapa ett annat liv, så är ju APG, NLP-kursen APG, Neurosemantic
Accessing Personal Genius, och därför.
Ja, den är ju då optimal för det.
Mm.
Och det har jag sagt sen jag gick den första gången, jag har gått den nu 7-8 gånger, assisterat den 2 gånger,
mm,
att den borde alla göra en gång per år för att sätta året.
Ja. Tack för det. Nästa gång i september, 4-6 september. Det är en fantastisk kurs utvecklad av psykologen Michael Hall. Det är en av mina favoritkurser att hålla. Och för att göra lite reklam för dig då, har du fysiska problem, kemiska problem, anlita Mats. Eller Camilla, som du också jobbar med. Det är på Place and Magic här i Gävle, det är fantastiskt. Så att det är också en varm rekommendation. Men låt oss zooma in då. Nu har vi berättat hur det kan gå fel. Och det är viktigt, för att vi pratar om att vi ska accelerera förändring. Så behöver vi diskutera hur blir det fel, men hur gör vi det rätt då? Hur vänder vi det?
Ja, om vi då tittar på, okej, att vara i rött är inte en bra start.
Mm.
Utan vi behöver ta oss till grönt. Alltså vi behöver jobba med vårt nervsystem. Vi behöver förstå att vi har ett nervsystem. Och vi behöver förstå vad som händer när vi är i de här olika områdena i nervsystemet.
Mm.
Och vi har då en vagusnerv som är, jag brukar säga att den är som morrhåren på en katt.
Mm.
Den läser av liksom. Eller om du tar den här fisken som glider efter botten och har så här långa typ morrhår och som den gräver ner i dyn och läser av och så här mal, va?
Mm.
Ja. Vagusnerven hjälper regleringen till flera organ i kroppen. Den kopplar samman hjärnan, hjärtat och magen som vi pratade om tidigare.
Mm.
Och om den går i freeze.
Mm.
Så funkar det inte så mycket. Då kan jag hålla på att behandla i oändlighet och bara mildra saker. Men jag kommer inte till en bra läkning så jag kan gå ur och kanske till och med kan släppa.
Okej, så vagusnerven, det kan vara ett sätt att accelerera en förändring om det är där problemet ligger. Helt enkelt.
Alltså den öppnar upp möjligheten att skapa ett flöde i kroppen där vi är stagnerad beroende på vad stagnationen har kommit av.
Och hur vet man om det är vagusnerven som är problemet?
om du sitter 8 timmar med stress om dagen så är det ett problem.
Okej, okay, så det är troligtvis vagusnerv, men kan man jobba med då?
Ja. Och
hur då?
Ja, vi behöver ju då lugna ner den. Vi behöver få kroppen att känna att den är trygg. Så precis som när du pratar om att du springer undan tigen, du upptäcker att du har klarat dig, du har överlevt och nu kan du släppa taget, nu kan jag bara fungera igen.
Mm.
Du blir trygg. Så att det där det handlar om. Så alla redskap vi har för att jobba för att hjälpa den att bli trygg. Och då är det både mentalt, vi behöver jobba med sinnet. Vi behöver också utöver det, för att det räcker inte med det mentala. För hur mycket du än förstår att det beror på det här och så sitter det kvar i kroppen, så kommer det inte att släppa. Då hamnar kroppen i ett frys.
Mm.
Där är den i en frys. Kroppen måste känna tryggheten, inte bara veta den.
Precis. Så det här är ju intressant, för jag brukar ju prata om, även fast jag specialiserar på sinnet, så brukar jag alltid säga, när det känns i kroppen, det är då det har blivit på riktigt.
Ja.
Det är det jag menar, kropp och sinne är ett system. Så att det är...
Mind to muscle, muscle to mind.
Exakt. Och det här är ändå intressant, för jag tänker, det första steget för att accelerera en förändring, det är att ta dig tid för reflektion. Och inte reflektion som är självkritik och som var, åh, varför går allt dåligt? Det är inte sån reflektion, utan bara så här. För det många gör när de är i stress är att de, så fort de får möjlighet, då plockar de snabb simulans, snabb dopamin. Mobilspel, datingappar, scrolla på Facebook eller andra sociala medier. Det är allt sånt här som ger snabb dopamin, som i sin tur också drar ner energin.
Mm.
Eftersom det blir som socker, du får en peak, puff, och sen går ner och lägger ner innan, så fortsätter du, får en peak igen fast inte lika hög som innan, sen går den längre ner. Det är många människor, när de fastnar där, det är stress, kortisol, och så får de snabbt dopamin och lever det, det är klart som in i helskott, att livet känns meningslöst, och där ska vi komma in på det du kallar andliga biten, jag brukar kalla det för självförverkligande biten, men vi kommer dit snart.
Mm. Det var spännande, ja. Det ser jag fram emot.
Ja. Sen det tycker jag att livet känns meningslöst. Det känns som att man bara kämpar, sliter. Det känns som att ingenting blir bra. Och hur mycket man försöker så blir det inte bättre. För att man gör ju mer av det som faktiskt orsakar problemet. Fast det känns som att man försöker lösa det. För man har gjort sig upptagen. Och man presterar, man är duktig, man gör saker för andra. Chefen gillar en kanske och partner tycker att man är okej. Så håller man bara på och lunkar på. Det du behöver är tid för att reflektera. Inte mer tid för snabbt dopamin. Inte mer tid för oroare. Reflektera. Och där du är inne på, förstå. Vad handlar det om?
Mm.
Ta hjälp. Fråga någon. Om du behöver terapi, ta hjälp av en terapeut. En duktig terapeut då. Det finns allt möjligt. Om du inte är terapi behöver, ta hjälp av en coach. Prata med en vän. Prata med din fru. Prata med din man. Prata med någon som faktiskt lyssnar på dig utan att tömma.
Mm. Verkligen. Så det vi tittar på nu, bara för att backa tillbaka och hålla ihop den här tråden, och tro det eller ej, vi har inget manus, vi sitter inte med någon teleprinter här.
Nej,
utan,
jag är aldrig på poddavsnitt. Mm.
Nej, men du är ganska tränad på att hålla mycket i huvudet och har enorm djup minne för det vi pratar om. Och jag råkar också ha det, vilket gör att det här kan bli väldigt intressant, eftersom vi då kan plocka upp trådar utan att ha det nedskrivet.
Ja.
Men det gör också att vi kan hamna i trådutkanter som är intressanta, men vi måste plocka hem dem,
ja,
också.
Nej,
och jag tänker vi ska plocka hem det här nu då med att vi pratar om nervsystemet, och vi har den här unga killen som kommer in, styrkelyftaren som har fått trasiga muskler och de trodde att det skulle ha gått av, och han har 3 månaders tid innan han får börja träna. Han kom till mig, då hade det gått 3 veckor. Han har kommit på 2 behandlingar. Han fick rehabövningar efter första behandlingen.
Mm.
Men väldigt subtila, väldigt, väldigt enkla. Det kan vara öppna och stänga handen om jag säger så. Men allting är kopplat till hur man gör det. Men jag ska förklara det här lite grann. Försöka göra det enkelt. För att här har vi då nervsystemet. Vi börjar prata. Bara vi börjar prata börjar vi förändra möjligheten att gå från det röda till lite orange. Och jag skulle vilja säga att efter andra behandlingen, då börjar han tippa över i grönt. Det är inte färdigt. Han är inte färdigbehandlad. Men sinnet börjar se någon form av ljusning. Men börjar också förstå mer av vad han kan göra själv. Mm. Vilket är jätteviktigt, för förstår han inte utan bara ta en behandling, då kommer inte han vara del i processen. Jag vill att han ska vara del i processen så han kan applicera det i sin träning sen. Att han kan bli bättre, han kan bli ännu duktigare och han kan känna och förstå hur han tränar för att bli bättre, för att han lär känna sin kropp på ett helt annat sätt.
Mm.
Så steg två efter nervsystemet, så behöver vi titta på hur är hans fascia. Vad är, alltså, och nu tittar vi just på skadan.
Får jag förklara för lyssnarna, vad är fascia?
En kroppsvävnad.
En kroppsvävnad, okej. Okay. Ja. Yep.
Det är alltså vävnaden som kroppen har, som inte har någon början och inte har någon slut.
Mm.
Och vi kan säga så här, ett problem när vävnaden, då, när fascian blir stel, stum och hård, då kan ju inte muskler röra sig som de ska. Och när muskler och fascia inte kan glida med varandra, då får vi ett rörelseproblem som också kan bli ett ledproblem. Så att en fasciabehandling kan lösa upp ett ledproblem också. Men i det här fallet då, så tittar vi på att vi vill då tillsammans åstadkomma en öppning i fascian så att den kan börja flöda som den ska. Och att muskler och vävnad kan glida på ett bra sätt. Det kommer att optimera läkning. För där i så är det ett trauma. Det är ett muskulärt trauma. Där fibrer har gått sönder. Där muskler drar ihop sig för att skydda. Alltså kroppens intelligens skapas som krockkuddes effekter. För att skydda områden för att inte gå sönder mer.
Mm.
Och det här behöver vi börja lösa upp. Samtidigt som sinnet behöver då vara grönt för att hjälpa till att stimulera läkning i det här skadade området.
Mm, just det.
Och det här är då biologiskt riktig ordning.
Och det här kan vara bra för lyssnarna bara förtydliga. För om sinnet är inte med på det, även om kroppen börjar och sinnet är inte med, då kommer det producera kemiska ämnen som kommer störa läkningen.
Exakt.
Ja.
Och tvärtom.
Ja, exakt.
Och den är ju rätt bra. Här kan ju den som är intresserad lyssna lite om Joe Dispenza, och det finns lite andra där som har tankar i det området. Men det här är inget hokus pokus, utan det här är vedertagen vetenskap.
Mm.
Bara för att förstå skillnaden. Men i den här vävnaden då, och i den här skadan, dels så har vi ju en blödning när någonting har gått sönder. Blödningen innehåller ju då ämnen som proteiner som bär vätska och annat.
Mm.
När det kommer ut i vävnaden så kommer det på en plats det inte ska vara. Det riskerar att skapa en infektion. Vilket gör att kroppen kommer att skapa en inflammation för att skydda kroppen från infektionen.
Just det.
För vi vill absolut inte ha en infektion som till exempel sepsis, alltså blodförgiftning. Då kan det vara slut helt och hållet. Det kroppen gör är att skicka dit då makrofager. Vilket då är det ypperligt för oss att sitta här i rödljuset.
Mm.
För att rödljuset, vi sa ju där, det är bra. Ja, varför det är bra då? Jo, men rödljuset hjälper kroppen att boosta upp makrofager.
Mm.
Så att vi boostar upp vårt immunförsvar med makrofager som käkar inflammation. Men vart ska inflammationen ta vägen när de har käkat upp den då? Kommer de att åka genom vävnaden, in genom tarmen och lägga sig i en bajskorv och åka ut? Nej, men det gör det ju inte. Så att det är ju lymfsystemet. Och det här kommer vi till en viktig knytpunkt. Mm. Lymfsystemet måste vara med i all form av läkning. Lymfsystemet är med i allt som sker i kroppen dygnet runt.
Och för de som inte vet, nu tror jag många har hört om vad lymfsystemet är. Men bara för enkelhetens skull, förklara i enkla ord, vad är lymfsystemet?
Lymfsystemet är vårt immunförsvar.
Mm.
Lymfsystemet som immunförsvar agerar som sophämtare och soptömmare.
Ja, just det. Tömmer allt det vi inte ska ha.
Ja. Och när det hamnar i vävnaden så kan det skapa problem där. Det blir ju då en inflammation. Och det är ju här det kan bli ett problem när det kommer någon. Men den här unge mannen som kom, han är intelligent, han har funderat, han har tänkt, han har börjat tagit reda på saker. Och han frågar, stämmer det här med att det är inte så himla smart att ta antiinflammatorisk medicin? För jag har hört någonstans och jag har läst att kroppen kan inte läka fullt ut om vi tar bort inflammationen. Nu börjar det bli intressant på riktigt.
Mm.
Här har vi någon som har tänkt till. Alltså nu, jag liksom ryser när jag är i den situationen, för att det är så jäkla bra. För då kan vi prata på riktigt. Nej, smärtstillande och inflammationsdämpande i extrema nödfall när det gör så ont att jag inte klarar av att leva. Mm. Där kan vi ta det. Annars så behöver vi jobba med det. Men om jag då jobbar med mitt lymfsystem så att jag skickar undan smutsen hela tiden, då kommer också smärtan att gå ner. Mm. För en del av smärtan kan vara svullnaden som trycker i vävnaden, som kan göra fruktansvärt ont.
Mm.
Och om jag då dränerar, lymfdränerar, så att vätskan blir mindre, minskar smärtan. Och vad händer då? Jo, då skapar vi biokemisk fördel till läkning.
Mm.
Och nu börjar det bli intressant på riktigt, riktigt, riktigt. För lymfsystemet är också den som fångar upp näring.
Mm.
Från tarmen. Och då kallas det för kylig. Och det är då en vätska som består bland annat av fett och näring. Som transporteras upp till en cistern som heter cisterna kylig. Som en påse. Som en gallblåsa. Urinblåsa. Vi har många cisterner i kroppen. Därifrån pytsas det ut via en lymfstam, och det finns bara en. Den ligger på vänster sida, den heter vänster, men det finns ingen höger, så den skulle egentligen bara kunna heta lymfstammen. Mm. Men, så är det. Och den går då och kopplar till vänster venport vid nyckelbenet. Vänster nyckelbensport. Och där töms det då tillbaka ut i blodet för att vi ska kunna göra byggstenar utav det. Men samma sak sker ju då när då makrofagerna käkar i det här området. Så kommer de att flytta in det i lymfsystemet. Och i lymfsystemet så har vi lymfnoder, och lymfnoderna är det som sorterar upp och filtrerar bort smuts, tar död på det som ska tas död, och näring ska gå tillbaka, det som är rent ska gå tillbaka, så att vi hela tiden kan städa och tömma ur. Om inte det här fungerar, tänk dig att du har ett soprum. Och det är hyreshus.
Mm.
200 hyresgäster som använder samma soprum. Och så blir det strejk. Det kommer inga sopåkare. Vad händer i soprummet?
Det blir fullt.
Vill du ha en kropp som är full?
Nej.
Vad händer när det har varit fullt ett tag?
Det kommer lukta riktigt illa. Det kommer bli överbelamrat. De här kärlen kommer vara, det kommer ligga på golvet. Det kommer vara kaos.
Kaos. Bakterier,
sorterat, ja.
Skadedjur. Det kommer vara massor av liv där inne. Det börjar leva där inne av det vi kan säga äckel.
Ja.
Vill du ha det i din kropp?
Nej tack, det är bra.
Nej. Så att om vi stöttar det här systemet, kommer det att hjälpa den här läkningen att accelerera, eller kommer det att bromsa den?
Mm. Ja, men det är ju en retorisk fråga.
Ja.
Så det här är intressant. Jag vill ändå komma in på då, hur accelererar vi förändring? Så jag vill bara lägga två. Dels påminna om, ta tid för reflektion. Du behöver inte vara jätteilla i ditt liv, för det är bra att ta tid för reflektion i alla fall. En del har för mycket reflektion, du behöver agera mer. Men överlag, om man har så, tid för reflektion. Det andra är att inte bara nöja dig med någonting bara för att du inte vet något bättre.
Exakt.
Oavsett om det är fysiskt, psykiskt att, eller livsstilsmässigt. Att det, nu kommer coachen mig fram också. Saker måste inte vara på visst sätt bara för att du alltid varit så, eller för många andra lever så, eller för att du inte vet något annat just nu. Att inte bara välja nöjd med det du är nöjd med, genuint, ja. Men bara nöja sig med saker. Så, ja, men nu har jag en relation som är okej. Okay. Ja, men du kanske vill ha en fantastisk relation. Ja, nu har jag en hälsa, den är okej, inte så mycket klaga, lite stelt ibland och lite ont, men inte så farligt. Det är jämna frågor. Ja. Jag har ett jobb som är, det är okej. Ja, det är okej. Okay. Jag får kissa på arbetstid och sådär. Så alltså, det är jättefint liksom. Så det är okej. Okay. Livet handlar inte bara om att, om du frågar mig, handlar inte om att vara okej. Okay. Jag ska vi också komma in på snart. Kommer vi snart behöva komma in på det som vi har hintat över två gånger, komma in på den där manliga sidan.
Ja.
Men tid för reflektion. Nöj dig inte bara för att du inte vet något bättre just nu. Och sen var öppen för att utforska många vägar. Många har ju till exempel, de får problem med kroppen till exempel, eller med sinnet. Och så går de enligt via vården. Och det är en bra första väg. Jag är inte en person som är emot vården. Det finns en massa bra, särskilt akutvården är ju bra och så. Men om den inte kan hjälpa dig, som med din klienter. Mm. Eller patient eller vad du nu kallar det. I det här fallet, vården sa du har 3 månader. Och, som minns på läkeperioden. Han kollade upp saker. Han tog tid för reflektion. Han kollade andra vägar. I det här fallet anlitade dig.
Ja.
Och på 2 behandlingar har det varit märkbart bättre. Inte helt klart, men märkbart bättre. Så att det är också någonting. Det behöver inte bara vara behandlingsväg. Men allmänt ha ett öppet mindset. Det betyder inte att skapa på vad som helst. Som är, för om vi går utanför det konventionella är allting där utanför inte bra heller. Det finns mycket skräp där också. Det är ingen snack om den saken. Men mycket av det så kallade icke-konventionella, som till exempel NLP, finns massor av evidens för idag. Alltså fortfarande klasser som pseudovetenskap, fast det var länge sedan det var pseudovetenskap. Det finns jättemycket evidens för det. Det är samma sak med det du gör. Du är väldigt vetenskapsbaserad i ditt jobb. Även fast vi kan prata lite om andlighet som kanske är en annan sak, så det du, när du jobbar med människors kroppar och sinnen, så är det väldigt evidens eller vetenskapsbaserat. Oh. Du får ju se emot mig om du inte håller med mig, men det är min uppfattning. Du nördar ju fan in på kroppen. Vad är det, 1-2 timmar om dagen? Läser du på om kroppen och vetenskap om det och forskare och din Nobelpristagare, vad var det om kväveoxid som exempel. Så du läser ju på och lymfsystemet och medicinsk laser som du behandlar med.
Ja.
Men du räknar sig fortfarande som alternativ, vilket är väldigt intressant. Men vi ska inte gå in på politiska aspekter, men det är bara intressant.
Och det andliga perspektivet här är också väldigt viktigt för att om jag har en stark förankring i mig själv och en tillit till mig själv, nöjd med mig själv och intresserad av mig själv, jag är kompis med mig själv och jag vill mig själv väl, då kommer jag också ha en stark andlig förankring.
Mm. Så vad är din definition av andlighet?
Min definition av andlighet är att jag vet att jag är mer än mig själv. Jag är mer än mitt sinne, jag är mer än min kropp.
Mm.
Och jag är här också för att lära själv. Och för att hjälpa andra förstå saker och skapa förändringar i sitt liv som är en del av mitt liv.
Mm.
Vilket gör också att jag har en mening med att kliva upp. Så det är inte bara att jag dog i natt. Jag dog inte. Nej. Så jag kliver upp.
Nej,
utan jag har en mening att kliva upp.
Ja.
Och den är ju viktig i mitt andliga perspektiv. Att min tid här på jorden har en mening. Och med den är ju inte att jag måste bara följa ett kall. Det är inte bara det som är en mening. En mening är också att jag ska uppleva.
Mm.
Ha roligt, må bra, äta gott, göra aktiviteter som får mitt sinne att bli, som du sa, exalterad.
Mm.
Och när vi är i det så hjälper det också vår förändring om vi vill ha den accelererad. Om jag är trygg i mig själv, om jag är här. Och även den fysiska reparationen blir accelererad av det. Mm. Och jag kan hantera yttre stress på ett annat sätt.
Och då kommer vi in på det Abraham Maslow pratade om. Det är våra fullt mänskliga behov.
Mm.
Så bara för att ta lite kort där. Behovspyramiden tror jag, eller behovstrappan, har nog de flesta hört om. Maslow som utvecklade. En favoritpsykolog, favoritfilosof för mig. Så han har ju då 5 nivåerna. Vi har överlevnad längst ner, vilket är våra fysiska behov. Och där är du väldigt specialiserad på det fysiska, kroppen och den biten. Alla ovanför psykologiska behov. Då har vi trygghet nästa nivå. att jag känner mig trygg, säker. Jag pratar med dem precis om det är ett hot, jag kommer ifrån hotet.
Stoppa där. När du säger trygg här nu då. Ja. Och så kopplar vi tillbaka det vi har pratat om.
Exakt.
Att vara i röd är inte trygghet.
Exakt, då är man i en stress. Så trygghetsbehov, det är många som har problem både med fysiska och med trygghetsbehovet. Och det är oftast de som behöver terapi. Antingen som kroppsterapi eller någon typ av samtalsterapi eller liknande. Det är oftast som har starkt brist på trygghetsbehovet. Det är jättevanligt. För har jag brist på trygghet så kommer mycket ångestproblematik och svårt att tro på mig själv. Så trygghet syftar egentligen på ordning och reda i yttre. Förutsägbarhet. Det syftar också på självsäkerhet. Det är inte samma som självförtroende. Självsäkerhet. Det är säker i mig själv att jag kan hantera verkligheten för vad den är. Det är egentligen trygghet. Så, då har vi dem. Sen nästa nivå är sociala. Har du människor omkring dig som faktiskt, där du känner att du tillhör, du blir accepterad, du blir uppskattad för den du är. Har du de människorna? Har du människor som stöttar dig? Har du människor som tror på dig? Eller har du människor som bara drar ner dig? Som du pratar om i en relation som ger stress, då är det socialt problem. Så nu, vi pratar om att effektivt för att skapa förändring, ta bort stressorer. Om det är fysiska stressorer, till exempel du har stelhet i kroppen, du har problem med lymfsystemet du var inne på, du känner att att du har skador,
stagnationer på olika ställen i kroppen som påverkar flödesystem som det lymfatiska systemet, fascian, muskulatur, blod och kärl, inre organ. Jag menar, har stagnerade njurar, lycka till och ha ett optimalt liv. Du har en lever som inte fungerar. Levern tillverkar både lymfvätskan och galla. Och vad skulle hända om den har överstress eller du har fettlever? Kommer du att leva lika bra som om du inte har det? Du har så många stressorer och blockeringar. Vagusnerven som vi pratade om. Vi behöver minska stressorer i livet.
Ja, precis. Så där har vi fysiska. Så trygghet var inne på precis. Om det är stressorer där, du har mycket oro, mycket sådana tankar. Du har svårt att hantera verkligheten. Det vill säga att du överreagerar ofta och så vidare. Det kan vara trygghetsbrist. Så sociala, de människorna omkring dig. Du vet att det är ingen kommando från Gud att du måste vara lojal mot människor som inte är lojal mot dig. Brukar jag säga. Inte ens om du delar blod med dem. Det enda jag inte vill är att se upp i kunskapen med mina egna barn.
Spännande, när du säger det här så öppnar himlen upp sig här nu och det kommer ljus i det är helt täckt med moln. Så precis nu så öppnar molnen upp sig och det kommer in ljus och strålar ner förbi kyrkan rakt på oss här. Ja. Förbi rödljuset.
Just det.
Så coolt.
Ja, verkligen. Verkligen. Och sen har vi självkänslenivån, den fjärde. Känner jag att jag är viktig, att jag är värd, att jag är tillräcklig, att jag duger, men också gå in på självförtroende.
Anknytning.
Så, anknytning går in på sociala. Alltså anknytning till andra. Men det här du pratar om så här, är jag värdefull? Räknas jag? Så jobbar, och det kan vara stressorer om jag har låg självkänsla. Som många, eller villkorad självkänsla egentligen, som vi pratar om neurosomatik. Jag villkorar min självkänsla med min prestation eller på mitt utseende eller på min släkt eller vad det nu kan vara.
Men det här är intressant för att i min verklighet, vi har ju alla olika verkligheter, men i min verklighet så ligger anknytningen i att jag har fått trygghet i att jag är värd någonting, att mitt liv är värt någonting.
Ja.
Att jag har rätt att finnas på den här planeten, jag har rätt att leva och jag känner anknytning till exempel föräldrar, till miljö. Men om jag inte har anknytningen så kommer jag att söka efter bekräftelse för att jag ska få existera.
Exakt, det är därför sociala nivån kommer innan självkänslenivån. Det är därför den ovanför. Men de här går in i varandra. Det är inte så uppstyltat i verkligheten. Det är en modell. Och högst upp kommer vi in då. Så här, Maslow pratar om första fyra nivåerna var djuriska behov. Överlevnad, trygghet, sociala och självkänsla. Alla djur har inte självkänslebehov. Typ myror. Men en del djur har det. Högst upp är våra mänskliga behov. Och det är en del kallar andliga behov. Maslow kallar det vår mänskliga för det är unikt för människan. Inget annat djur vad vi vet har de här behoven. Vilket är behov av bidra och göra skillnad. Du kallar, pratar om att följa kall. Det är att ha roligt. Att uppleva livet. Att göra nya upplevelser. Det är så gillar att resa. Det är ett självförverkligande driv kan vara. Det är meningsfullhet. Att jag känner att jag kliver upp för att jag har mening att kliva upp. Inte bara för att jag dog under natten som du nämnde nyligen. Alla de här går in på meningsfulla behov. Och den här nivån utgår inte från brist. Som du säger, stärker vi den här nivån och har med oss grunden tillräckligt, då är livet jäkligt fantastiskt. Mm. Och då kommer, som du säger, då kommer det vara lättare att hantera även de här lägre bristbehoven. Dessutom. För att jag har något meningsfullt. Jag har någonting. Det är allt, som förra avsnittet pratade man sedan om mål och ha mål som strävar efter det. Riktning och mål skapar mening. Det finns så mycket som skapar mening. Och för en del kan det vara väldigt religiöst. Det kan vara spirituellt. En del kanske bara känner strikt vetenskapliga. Eller att man inte tror på något sånt. Det spelar ingen roll. För vi alla har drivkraft av meningsfullhet. Oavsett vad du har för andliga eller filosofiska övertygelser.
Så i en av bästa världar så kan ett av de allra enklaste målen i livet vara att må bra. Att ha en kropp som fungerar. Att jag inte går omkring och är ledsen, deprimerad, stressad och sådana saker. Det kan vara så enkelt som att jag finner mening i att jag går ut och strövar i skogen.
Ja.
Jag tar ett bad, jag simmar. Men det kan också vara att jag har ett större mål än det. Och det skulle kunna vara ett mål för mig att hjälpa den här killen är ju att han ska komma tillbaka mycket snabbare. Och inte bara komma tillbaka, han ska komma tillbaka starkare. Och inte bara starkare, han ska komma tillbaka och förstå mer om sin kropp så att han kan träna på ett annat sätt och skydda sig och få bättre resultat och kunna göra bättre tävlingar. Så att den här infarten ska inte ligga kvar som en stress att inte våga prestera, utan han ska kunna gå in i och prestera ännu mer för att han begriper vad som har hänt och han kan då göra saker på ett annat sätt.
Och det blir som hans självförverkligande, ett uttryck av hans självförverkligande.
Ja.
Och här är ett uttryck av ditt självförverkligande att hjälpa honom.
Ja, och när jag hjälper många så når jag ett större av mina mål. Och när jag kan hjälpa ännu fler och lära andra att göra det, så når jag ännu större mål. Och ännu större mål av det är att jag blir så onödig så att jag kan flytta ut till en stuga i skogen och bara leva i glädje.
Det tycker jag ändå alla hjälpares slutmål borde alltid vara att göra sig själv arbetslös. Det kommer aldrig komma dit egentligen. För att vi kommer alltid behöva hjälpare. Coacher, terapeuter, kroppsbehandlare och så. Men det är ändå alltid den hemliga agendan bakom. Jag ska coacha mig själv ut i jobb. Egentligen.
Ja.
Men sagt, det kommer finnas jobb resten av mitt liv ändå. Och resten av ditt liv ändå oavsett. Men det är ändå det som är syftet. Det är egentligen samma för en polis också. Egentligen borde det vara deras jobb att kunna bli arbetslös en dag. Det kommer aldrig ske, men det är ändå ett syfte.
Så om vi nu bollar tillbaka tråden här till killen som kom hit då, styrkelyftaren, så hade han då den här sönderslitna muskler. Det fanns en fara, rädsla för att något mer hade gått sönder. Och vi började jobba med tryggheten. Vi började jobba med fascian för att öppna upp flöde. Och vi jobbar med lymfsystemet. För här behöver vi kolla liksom. Finns det en blödning? Ja, det var blåmärken här och där och ganska kraftiga. Var det svullnad? Ja, vi jämför den sidan med den andra sidan så kan ganska snabbt se att ja, det är ganska svullet här. Det pågår en pågående svullnad. Okej, vi behöver dränera svullnaden. Få loss fascian, dränera svullnaden. Det är liksom steg ett, jobba igenom det här ordentligt. Sen behöver vi gå in och titta på muskelfibrer. Hur kan vi då liksom börja laga de här muskelfibrerna? Och när vi gör det så kommer vi att skapa slagg. Och när slagget är skapat så behöver vi kunna skicka ut slagget ur kroppen också. Alltså behöver vi då extra fart på lymfsystemet för att den här accelererade läkningen verkligen ska fungera. Och det vi använder som hjälp här, som du pratar medicinsk laser, att vi kan jobba med hela vävnaden med medicinsk laser. Vi kan jobba med hela vävnaden med vissa fasciamaskiner. Och vi kan gå in med viss laser och jobba exakt rakt in på muskelfibrerna och börja reparera där inne för att skapa en snabbare läkning. Och alla de här bitarna måste följa sina steg och göra sig rätt sekvens.
Mm.
Och när jag jobbar med lymfdrenage, oavsett om jag, okej, jag har svullna anklar och jag vill bli av med dem. Gör jag fel så kommer jag få en dålig effekt. Gör jag det på rätt sätt, i rätt sekvenser, i rätt ordning, då kommer det bli, oh, hur kunde det bli så här?
Mm.
Och det är den effekten vi som terapeut vill ha, att när kunden känner det, då har det ju hänt någonting på riktigt.
Ja.
Och då behöver vi förstå den här biologiska, biokemiska ordningen som hänger ihop med allt vi har pratat om. Därför blir ju han som exempel ett otroligt bra exempel på hur man fysiskt kan skapa läkning.
Ja.
Men det psykiska måste vara med.
Mm.
Och vänder vi på det, så att om någon då har ett psykologiskt problem, så behöver kroppen vara med även där.
Ja, alltså det där är ju vanligt när man coachar människor som kanske är ovana att bli coachade. Men du ska vi jobba med sinnet som rationaliserar väldigt mycket. Men det händer inte så mycket i kroppen. Även fast jag inte jobbar med kroppen. Jag rör inte deras kropp. Jag gör inga övningar för deras kropp. Men att jobba med det. Jag behöver utmana något. Att du behöver känna det här. Både det smärtsamma, där vi ska jobba. Och när du kommer ut på andra sidan. Så att du känner en skillnad i kroppen. Det är då det händer. För jag har också varit med om folk som har. Nu är inte jag terapeut, men jag gör lite light-terapi ibland. Någon som är coachingsbar som ändå kan hantera verkligheten tillräckligt hög på trygghetsnivån. Så kan jag jobba med grundläggande terapi. Och då har det varit folk som har släppt spänningar, rent fysiska spänningar i kroppen. När vi jobbar bort. Jobbar bort helt enkelt mentala blockeringar. Och det är väldigt häftigt.
Mm.
Och det här är ju. Men jag vill som brasklapp för dig här nu. För vi är på slutet av avsnittet. Vi gick över tiden förra gången också. Och då hade du bråttom iväg dessutom. Vilket var lite komiskt. Så fort. Om ni lyssnar på förra avsnittet med Mats. Så det man inte vet om. Direkt efter så sprang han iväg. För han hade en kund. Men i alla fall. Så det är att. Jobba med både kropp och sinne. Och. Behöver du jobba med kroppen. Du har skador. Du har problem. Du har sjukdomar. Och vanliga vården inte hjälper tillräckligt mycket. Anlita Mats. Alltså det är min starka rekommendation. Jag har skickat många människor till dig. Som blivit märkbart mycket bättre på väldigt kort tid. Det är faktum. Jag har själv märkt superresultat. Du har ju behandlat mig mycket. För den delen. Och jag ska få en behandling av dig efter det här avsnittet. För min högerarm. Som jag har lyckats slita på träningarna apropå det. Så det är min varma rekommendation. Så, nu får du avsluta med de här klassiska. Tre tips för hur människor kan accelerera sin förändring. Inga långa utsvämningar nu, utan tre tips för hur man accelererar sin förändring. Fysiskt, psykiskt, kemiskt.
Jag skulle vilja börja med att säga att reflektera. Som du har sagt, det är viktigt med reflektion. Att reflektera över. Så att jag öppnar upp för att förstå.
Mm.
Alltså jag bryggar över mina drivkrafter till drivkraften efter förståelse. För att om jag är intresserad av att förstå mig själv, mitt liv. Så har jag mycket lättare att förflytta mig själv till grönt när jag hamnar i rött.
Mm.
Vi alla hamnar i rött. Av olika anledningar, vid olika tillfällen i livet. Och jag tror att det finns inte en dag där vi inte någon gång är på väg in i rött på något sätt. Men det är, hur tar jag mig ur det? Hur kommer jag över i orange så jag börjar förstå att jag gör en skillnad? Mm. Och hur kommer jag in i grönt så att jag förstår att jag har valt skillnad? Att jag kan alltså se konsekvens av. Så att. Om jag väljer så här så får jag den här konsekvensen, vill jag ha den. Om jag väljer så här så får jag den här konsekvensen, vill jag ha den.
Mm, just det. Bra, så förstå, reflektera och förstå. Det är tips ett.
Det är tips ett.
Vad är tips två?
Tips 2 är, se till att må bra. Mår du inte bra, hitta alla möjliga vägar du kan ta hjälp för att må bra. Mm. Nöj dig inte med medioker, nöj dig inte med okej, som du sa. Se till och lev ett liv där du känner dig levande och mer vid liv. Och behöver du hjälp, vi finns ju här. Vi är några som kan hjälpa, men det finns också många andra. Mm. Välj en väg som passar dig, men jag kan garantera en helg med oss så har du funderat mycket över livet och du har tagit nya beslut.
Mm. Just det.
Garanterat.
Jajamän. Och tips 3.
Fortsätt.
Fortsätt. Ja.
Ja. Fortsätt med det. Nöj dig inte och så. Okej. Okay. En människa med fysiska skador, det finns en väg som vi har pratat om här, en biologisk, biokemisk, logisk väg där vårt sinne är med. Och om vi lever ett liv som vi inte är nöjd i, så varför nöja oss med att inte vara nöjd?
Mm.
Vi kan ju nöja oss med att transformera livet till att vara mer nöjd.
Mm.
Och då blir ju det en spännande resa, det blir ju en upplevelse.
Mm.
Och jag vet ju att de som har mött oss 5 gånger, 10 gånger, fortsätter ju att förändra sitt liv.
Mm.
Så att det är ju inte det här att jag ska bli färdig, utan det är att jag ska kunna uppleva mer av livet och njuta av resan med det. Men att njuta av resan innebär inte att jag ska sluta ha utmaningar. Det är bara att jag ska välja vilka utmaningar jag vill ha istället.
Och om man undrar där med utmaningar, det skapar ju faktiskt flow. Så att, och flow är då vi känner oss lyckliga. Så vid utmaningar behöver, det är en viktig del. Bra!
Annars blir det meningslöst.
Ja, exakt. Hur når man dig, Mats?
Mig når man på 070-2926-534. Smsa och jag ringer upp. Du kan hitta...
Ring inte mig, jag ringer dig. Jag förstår. Ja.
Ja. Och man kan hitta till Place of Magic på Brynäsgatan 28A i Gävle. Man kan hitta in på Facebook till en grupp om lymfsystemet som heter Lymfsystemet som gör dig friskare.
Mm.
Jättekrångligt att hitta, men det är meningen.
Men jag lägger länken här. Så att det
ja, det kan jag göra. Att en krånglig titel på den är meningen, för att det är bara den som är intresserad som ska hitta dit. Jag vill bara ha intresserade människor där.
Mm.
För att jag kommer bara lägga ut intressanta saker. Och jag har skrivit artiklar där i 2 års tid som håller på att samlas till en bok.
Mm.
Men där ligger det helt gratis.
Mm. Nice. Bra, så smsa. Hälsa på Place of Magic, Brynäsgatan 28A. Om ni söker Google Maps så är det faktiskt Brynäsgränd 28A av någon anledning. Det är också rätt. Det är sant. Det är alltså, eftersom jag brukar hålla kursen i den här lokalen så är det alltid så jag behöver meddela deltagarna. Och, eller så gå in på den här gruppen Facebook. All right. Tusen tack, Mats, för det här samtalet.
Ja, men tack. Och hoppas ni som lyssnar nu och har lyssnat ända fram hit kommer fram till ett beslut att göra livet värdefullt och lyckligt. Mm. Och att det var värdefullt och lyckligt att lyssna på oss.
Ja.
Inte bara depressivt.
Ja, grotta ner mycket problemen i början, sen kom vi in på annat sen. Bra. Så tusen tack, Mats. Och tusen tack till dig som har lyssnat. Du får... ja, jag säger som Mats gjorde. Gör en förändring idag som kommer göra det bättre. Och vi hörs igen om en vecka. Så ha det bäst så länge.